Idag har jag ingen mindre än konstprofessorn och konstnären. Ja, han är faktiskt väldigt känd här i Sverige. Han är dessutom ledamot i Konstakademin. Välkommen hit, Ernst Billgren!
Tack för det, tack för det. Vad mysigt det var här. Väldigt mörkt har vi då.
Berätta Ernst, ja, du är ju en känd konstnär i Sverige. Du säljer ju väldigt mycket tavlor. Och dina tavlor, jag har sett dem i väldigt många vackra hem. Och du har ju hållit på i många, många, många år. Men innan vi kommer in på hela din framgång inom konstvärlden så vill jag såklart höra lite om dig och din uppväxt.
Min uppväxt? Ja, lustigt nog så satt jag och ritade under min uppväxt, vilket inte är så konstigt. För det krävs ju ett antal timmar om man ska ha koll på saker och ting. Så, när de andra barnen åkte skridskor och allt vad de gör, barn nu, jag vet inte riktigt vad barn gör, så satt jag och ritade. Alltså bekymret var ju kanske i skolan, för då hade de andra barnen, de hade ju matte, de hade svenska och sånt där, då satt jag också och ritade. Och det hade ju lärarna väldiga problem med. Alltså jag hade ju sämst betyg, inte bara i klassen utan i skolan. Så där för att, fast så de klagade väldigt och sådär. Jag satt i såna obsklass med någon med Down syndrom och två som skulle bli kriminella och sådär. Liksom, du vet, men de fick ingen. Så de var väldigt bekymrade. Men nu är ingen som klagar längre.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tänk att du ändå har fått hålla på med din passion hela livet. Det är ändå fantastiskt.
Jag har fått och fått. Jag bara...
Du har kämpat för det också, men du har ju en talang.
Inte, men jag har hållit på med mina grejer. Ja. Jag har inte brytt mig så mycket om...
Man brukar säga så här, du har kört ditt race.
Så kan man absolut säga, det tror jag är rimligt.
Men du Ernst, du är ju inte helt svensk. Du är ju halvtysk.
Ja, jag är svensk medborgare.
Ja, det är
jag. Men det var jag inte från början. Jag är ju född som tysk medborgare, absolut.
Din mamma kom till Sverige på 50-talet.
Ja, det var ju ganska påvert och sönderslaget och så där, så att många flickor kom till andra länder för att tjäna i fina familjer och så där. Och det gjorde även min mor. Hon kom till Sverige. Hon valde Stockholm för hon ville inte ha Göteborg, för hamnstäder visste hon av egen erfarenhet inte så bra.
Jag förstår. Och sen växte hon upp här och sen fick hon barn med en svensk. Och då kom du. Mm. Och var växte du upp någonstans?
Alltså i en hage. Alltså, hon kände ju olika familjer så där, va? Och då tog hon hand om den här familjens barn. Men jag fick ju vara i en hage så länge. Men som tog hand om andras barn.
För att det var ett sätt, hon var ju tvungen att försörja sig själv.
Ja, det är så.
Och så, så är det ju efter kriget. Det här med krig är ju så fruktansvärt. För att det lämnar så mycket skit efter sig, och det är ju vilket krig det än handlar om, Ukraina, Syrien, Irak, Tyskland, och så är man nyfödd då, ja, då märker man ju inte av det, men är man i åldern 15-20 så blir man ju otroligt påverkad av vad som händer runt omkring en. Hur gammal var din mamma när hon kom till Sverige?
Ja, hon var väl 17-18 någonting.
Ja. Kan du känna att du under din uppväxt kände av hennes traumatiska liv? Spillde det över på ditt liv så att säga?
Nej, alltså hon har ju alltid varit väldigt konstruktiv. Hon började studera, liksom började plugga och sådär och blev sen själv lärare och så vidare. Hon är en kämpe. Jag framstår som lat och larve jämfört med henne liksom, för att hon har ju verkligen byggt upp ett liv från total scratch liksom. Hon hamnade ju på något hem först för flickor som med barn som inte hörde hemma någonstans och inte kunde språket och sådär. Ganska tuff utgångspunkt. Och, men när i barndomen så var det mycket svält. Och hon kan ju än idag inte se krig på tv och sådär. När kriget var slut då fick de gå från, de var evakuerade till Dresden. Hon var med om Dresden brandbombningarna där. Och sen ska hon gå ända upp till Ostfriesland som är holländska gränsen och sådär. De barnen låg i sån här plåtskjul och frös fast mot väggarna och sådär, så att hon är kvar. Och, ja, men det var en tuff uppväxt och ändå kunna vara så konstruktiv som hon har varit och skaffat sin tillvaro som blev rätt utmärkt.
Du får ju en syster. Du har ju en lille syster.
Mm.
Skaffade hon henne med en svensk man?
Ja.
Och det blev din styrpappa då?
Ja, just det.
Och hur var han?
Nej, men det var en trevlig bilmäck. Fast det här är ju 50-60-tal så han är inte så hands-on precis. Men det var en utmärkt gubbe.
Som var snäll mot dig?
Ja, så att jag tror morsan, det är ju soldatsläkt. Alla är soldater och det där är bilmäckar. Så jag nog ser mitt yrke som mitt emellan soldaten och bilmäckens.
Någonstans 50-50?
Ja, med verkstaden och ja, nej, men det.
Mm. Och då växer du upp i skolan. Var, det är ju Stockholmsförorten, eller hur?
Ja, Farsta är det.
Farsta.
Ja, Gubbängen, Farsta. Ja.
Det är du och Grete Kviberg, IS första fru.
Ja.
Du vet att hon är från Gubbängen?
Ja, och Farsta finns också folk ifrån.
Som du känner än idag. Nu när ni har flyttat till de här fina områdena.
Ja, nej, men ibland stöter man folk på parkbänkar som tjena, jag kommer ihåg.
Är det så?
Ja.
Så kommer du ihåg dig från Farsta?
Ja, nej. Eller så vet de att man är från Farsta helt enkelt.
Ja, för att du har pratat om det i intervjuer, ja, ja, och så vidare. Och du växer upp och du sitter i skolan och du bara målar och målar och målar. Kommer din mamma ihåg när du började rita teckningar? Vad säger mamma?
Nej, jag har alltid hållit på.
Sen du var typ 2 år gammal?
Ja, mindre än så. Jag har alltid.
Ett litet geni helt enkelt.
Nej, det vet jag inte, men jag har hållit på.
Har du mycket kompisar under skoltiden? Eller är du lite av en ensamvarg?
Ja, jag har ju kompisar från och till, absolut sådär, men jag spelar inte fotboll och ishockey och sånt där som andra gör, så att det blir inte sådana här stora gäng av kompisar, blir det inte.
Du gick in i ditt måleri mer så att
ja,
säga.
Ja.
Och på gymnasiet då, vad hamnar du då?
Alltså,
eller kom du in med de där taskiga betygen?
Nej, men det är lite lustigt det där, för att jag hade ju liksom extremt dåligt i 8:an och sen i 9:an så kom jag på, då kom det första estetiska gymnasiet på Södra Latin, den första liksom, och då var det extremt höga intagningspoäng. Så då skaffade jag väldigt höga betyg i 9:an då. De andra började liksom röka och dricka och gå ut med kompisar. Så att jag tyckte inte det var ett dugg. För jag har nog aldrig varit dum. Så jag skaffade väldigt höga poäng och kom in på denna estetiska linje på Södra Latin.
Ja, för då hade du ett mål och då skärpte du till dig.
Ja, då svarade jag på tilltal och sådär.
Ja, helt plötsligt så vaknade Bernst till liv.
Ja.
Vad sa lärarna då? Chockade.
Nej, jag fick någon sån här stipendium för största ökning av betyg, eller vet sådär. Och de var nog lite snopna så.
Och var mamma stolt?
Alltså hon har ingen koll på sånt. Hon har aldrig lagt sig i. Men jag gjorde ju inte en läxa de första 8 åren. Det var inget som hon tyckte var
fast någonstans
intressant.
Måste du ju ha hängt med i alla fall. Inte undermedvetna. För att klara 9:an, tänker jag. Du måste ju ändå ha lärt dig läsa och skriva. Även om du bara höll på att rita?
Ja, jag lärde mig att läsa och skriva, men det tog ju ganska många år. Alltså. Det gjorde...
Ja, det gjorde det. Jag tänker ändå att du fick höga betyg i nian sen.
Ja.
Så då måste du ändå vara duktig i de här grundämnena och allt vad det är. För att höja dig, för att komma in på gymnasiet, tänker jag.
Jo, nej men alltså det var väl sådana här prov och sånt. Och då ska man väl läsa på provet, och då gjorde jag det. Och sen...
Så klarar du det.
Ja,
ja. Mm. Du är geni.
Vad är problemet?
Ja, vad är problemet? Det är bara just do it, som man säger i den här Nike-reklamen. Och så började gymnasiet, och då ändrades ditt liv då, från att tycka att det var tråkigt att gå i skolan till att det är jättekul.
Ja, för då hade de ju dragit ihop alla konstiga människor från alla skolor liksom, sådär. Så då gick jag med Pernilla August och Claes Östergren, och det var ju många kulturfigurer. Gunnar Fredrik i min klass och sådana skådespelare av olika sorter, och sådana som sen blev konstnärer och sånt. Så att det blev en del kreativitet sådär, och det man gjort som var udda liksom i Farsta, det var helt plötsligt helt normalt.
Ja, helt plötsligt träffar man ju likasinnade.
Mm.
Det här med att lika barn leka bäst. Har du mycket kontakt med många av dem du gick i gymnasiet med, tänker jag? Nu idag?
Nej, det kan jag inte säga att jag har. Alltså, några stöter man ihop med sådär. Det gör man, men...
Kanske var en dum fråga. Jag vet ju att du hänger mycket med popartister.
Ja, just det.
Tänker du är ju kompis med Dr. Alban och E-Type och hela det gänget.
Men lustigt nog så har musiker ofta roligare fester än konstnärer, för de är mer grubblande kanske.
Och sen går du ut gymnasiet, och när träffar du din första fru? Hur gammal
det
är du då?
Jag var ganska gammal, 25, va?
Då var Helene 7 år äldre än vad du är.
Ja, och sex. Ja, just det. Någonting
sex, sånt. 7 år. Och då hade ju hon en dotter med sig in i boet, eller vad man ska säga.
Mm.
Hur länge var ni gifta?
30 år.
Wow.
Så jag har sagt det till min nuvarande fru, att jag är gift 30 år i stöten. För sen blir det liksom, blir man tjatig och tråkig. Så här, så att...
Aj, jag har pratat om sina 20 år i stöten.
Okej, ja, men det är för kort.
Ja, ja,
ja. Hon säger lycka till, sen min nuvarande fru.
Hur länge har du varit upp nu? Du och...
12, 13, ja.
Ja, det är... jag tänkte du kanske sitter på svaret, du och Julia.
Ja, jag tror det är något sånt, ja.
12-13 år.
Mm.
Och då gick du ändå från någon som var några år äldre till någon som är några år yngre.
Mm. Men jag tror folk hade mer kommentarer på att någon var lite äldre, tror jag, lustigt nog.
Var det så?
Ja.
Men jag tänker, jag kommer ihåg dig och Helene som ett par för många, många år sedan. Det här var i början när jag träffade Aida, år 2000 kanske. Ni figurerade ju alltid i pressen och så vidare, som konstnärsparet. Ni har ju två gemensamma barn. Sen skiljer ni er. Och ni är ju vänner idag, vad jag förstår.
Mm.
Hur är känslan då? Tycker du att det finns någon skillnad på att vara ihop med någon som är lite äldre och någon som är mycket yngre? Eller är det same, same?
Alltså, Julia är ju äldre än Helene. Som person.
I huvudet, ja. Tänker du. Ja.
Helene,
eller i själen kan du vara.
Alltså, Helene är mycket mer liksom lekfull eller absurd. Eller hon är, men det har ju med yrkesrollen att göra. Julia, alltså, hon är först jurist och sen konstvetare. Liksom. Det är ju...
Det är akademiskt.
Ja, det är helt...
Där kom din tyska sida fram. Det är en akademiker jag vill ha.
Så att Julia skulle vara yngre än Helene, det kan jag inte gå med på.
Nu pratar vi alltså om mindset. Det har jag ju alltid sagt, åldern har ingen betydelse. Du pratar ju med någon. Aj, jag var 35 år, eller är 35 år äldre än vad jag är. Hur stor är åldersskillnaden mellan dig och Julia?
Nej, vi är ju nästan jämnåriga då, 26 bara.
Det är bara 26, ja, det är ju ingenting. Kom tillbaka nu och träffa någon som är 40 år.
Ja, men jag kan föreställa mig att kvinnor kan vara något annat än just utseende och ålder också. Liksom. Det kan ju vara så.
Ja, men så är det ju. Det är klart, det är skillnad på att vara bebis och 95. Men det finns ju 20-åringar som är trötta och inte orkar gå upp ur sängen, och så finns det ju 50-60-åringar som är jättealerta. Mm. Så att åldern är ju bara en siffra där.
Ja, nej, jag är nog en trött 20-åring.
Ja, det är jag med, så då är vi två kan jag säga. Och Julia och du har ju inga barn, och ni har ändå varit uppe 12-13 år.
Nej, hon vill ju absolut inte ha barn. Jag tror det är därför hon skaffar en gammal gubbe, för att slippa.
Och hon kan inte ångra sig då. Skulle du ställa upp på att bli pappa då, om Julia bara helt plötsligt, Ernst, nu vill jag ha en unge?
Hon vill ju absolut inte ha.
Ja, men vi leker med tanken.
Nej, hon skulle inte ens leka med tanken.
Nej, hon blir ju vettskrämd.
Ja, usch. Tänkte om det är ett barn på planet, då kliver hon av.
Liksom. Är det så?
Ja, hon är allergisk.
Hon fixar inte det. Men har Julia syskon?
Ja.
Hur många då?
Två, tre någonting.
Ja. Och har de barn?
Ja, då, nej, men det
funkar.
Hon är populära fastän där. Ja. Det, verkligen.
Och då får hon väl det där lite ändå, så att säga. Och det där är så lustigt faktiskt. Eller många utgår från att alla vill ha barn hela tiden. Och så säger, jag har ju pratat om det här med många som inte vill ha barn. De bara, nej, jag känner verkligen inte för det. Jag vill inte ha barn. Och då ska samhället ungefär bestämma sig för vad den riktiga normen är och hur det faktiskt ska vara. Men om man nu inte känner för att man vill ha barn, så ska man väl inte behöva skaffa barn.
Och folk som har barn, folk tjatar inte på dem, varför har du barn för? Det är väl ingen som skulle göra det.
Nej, och då brukar jag säga så här, jaha, nej, men världen är väl ändå överbefolkad, så ja, det spelar ingen roll.
Det är en av få saker inte brist på, så är det människor.
Ja, så är det ju faktiskt, om man nu ska dra det ett steg längre.
Tänk om det vore hälften så många människor imorgon när vi vaknar upp på jorden. Tänk, då skulle trafiken vara hälften så tjock, lägenheten skulle bli dubbelt så stor, allting skulle bli bättre.
Jag vet, men det är klart att resurser till världens befolkning skulle kunna delas mycket lättare. Men med det sagt så vill man ju inte ha ihjäl någon. Så att det där, snart har robotarna över, då är det en annan femma.
Ja, fantastiskt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och vi går tillbaka då till livet som konstnär. När hade du din första utställning? Gick du på något så här universitet först? Efter gymnasiet?
Alltså, konstskola är ju, men jag har gått målarskola innan dess liksom, så att det är ju först 2 år estetisk gymnasium, och sen går man 1 år i konstnärlig grundskola, och sen gick jag 2 år Birkagården målarskola, och sen gick jag 5 år Valands konstskola, så det blev 10 år i alla fall. Och sen var jag lärare ganska direkt på, så jag började skolan när jag var 7 och slutade när jag var 50.
Helt otroligt. Och då var du var ju professor i, kan man ju säga, lärare och professor inom konst.
Ja.
Vi tar om frågan. När hade du din första utställning? Hur gammal var du då?
Ja, kan det ha varit 3 år.
På dagis?
Nej, men jag har alltid visat det så här. Men på den första förskolan, då första dagen, då hade jag med mig saker och vikskärmar och gjorde en utställning i lobbyn när folk kom till första skoldagen. Vilket känns lite absurt idag när jag tänker på det, men så har jag alltid varit. Och liksom när jag gick på Valan där, då hyrde jag en klädbutik här uppe i Stockholm som var stängd på sommaren. Och så gjorde jag om den till ett galleri och visade upp min grej och så här. Så
hur gammal var du då?
Ja, då var jag 25.
Och då började du tjäna pengar på din konst?
Ja, det. Men det gjorde jag ju som 10-åring också. Jag startade ett förlag. Vi ritade serieteckningar för hand.
Wow.
Och gick runt och sålde och serietidningar och sånt. Och allt det.
Helt otroligt. Vem skrev
alltså,
texten
mitt liv är otroligt förutsägbart. Det är exakt likadant som det är idag, som det alltid har varit. Spelar ingen roll om jag är 5, ja. 17, 32 eller 66.
Det är bara en raksträcka.
Bara en raksträcka.
Förlåt att jag höll
så
på.
Så alla frågor om när det började, så är det liksom, alla svar är 2-årsåldern.
Men det är ju faktiskt fantastiskt. Men jag tänker, när ni säljer de här serietidningarna, vem skriver texten? Eller var det bara figurer?
Nej, jag skrev plus personalen då som jag hade anställt.
Ja, och, men vadå? Du var ju ung, säger du.
Ja, 10, 9.
Så du hade personal som du hade anställt?
Ja.
Så du hade så här, vad kallar man det för? En
redaktion. Där.
En redaktion,
ja. Just det, på baksidan. Bravo. På huset där. Ja.
Jag glömde säga, introducera dig som entreprenör här nere.
Och så byggde jag spelautomater av Lego, så att traktens barn kom och stoppade i pengar i den där, så kunde bli jackpot att ramla ut mycket, fast ofta så ramlade det in till mig liksom. Tills det kom föräldrar och liksom vart otroligt upprörda. Då var jag också så här 8-9 år.
Nej. Jag säger det, din lilla entreprenör.
Spelhåla.
Spelhåla. Det var faktiskt, då man spelar ju av folk kulor och ja. Man tjänade ju alltid, det kostar ju också pengar om man nu ska hårdra det hela. Nej, för mycket av eller så här, mycket av din konst är ju djur. Eller är jag fördomsfull nu?
Nej, alltså absolut. Och framförallt så många bilder som har blivit lite emblematiska som fördomsfull är just djur och sådär. Sen om man räknar efter så är kanske bara så här, 2% av de målningar jag gjort revar eller någonting. Va? Men det är bilder som folk minns för att det har någonting med den svenska folksjälen att göra, så att man kanske minns just de bilderna.
Vad ritar du mest då? Eller vad målar du mest, så kanske man säger?
Ja, alltså det är väldigt olika. Varje utställning är en form av projekt. Och nu ska jag ha en utställning i november här i Stockholm, vilket är ganska många år sedan.
Var då någonstans?
Karlavägen, Anna Boman Gallery heter det. Och det är den 10 november drar det väl igång. Och då har jag kallat in en kille som heter Thomas Alfredsson som gör regi. Så han har bestämt hur alla målningarna ska se ut.
Och vad är det inom vilken genre, eller vad är det?
Ja,
är det djur, är det abstrakt konst?
Nej, det är svårt att säga. Alltså, jag tror, en bild föreställer en citronkaka. En ser ut som en frisyr. En så är små städer inneslutna i bärnsten.
Wow.
Så jag tror det måste ses för att man ska liksom få någon bild av vad det är frågan om.
Och är det klar? Eller håller du
ja,
på
nej, jag håller på nu och fixar det sista, men jag har ju liksom experimenterat lite med liksom att jag inte är så intresserad av vad jag själv tycker. Jag har försökt liksom få bort. Folk har ju så otroligt stark uppfattning om att deras egna åsikter är intressanta. Jag förstår inte var de har fått det ifrån riktigt.
Nej, men du vill bara kolla på när Sverige ska yttra sig i olika frågor, ja. Så tänker jag så här, jag förstår inte hur ni kan öppna käften, ni är så jäkla små.
Ja, men alltså, det är märkligt, och alla har ju uppfattning om att de själva har så otroligt bra åsikter. Rent statistiskt så kan det ju inte vara så.
Nej, men det är ju precis vad jag försöker säga. Nu pratar du individnivå, men jag ser ju Sverige med sina 11 miljoner invånare som ett litet pluttiland. Man bara, vänta här, bara i Asien bor det typ halva världens befolkning. Du har 2 länder. Det bor 30-40% av världens befolkning. Så kommer lilla Sverige och bara, ja, vi tycker det är okej med koranbränningar för det är yttrandefrihet. Man bara, vänta, vilka nyans öppnar köften? Vem bryr sig om era åsikter överhuvudtaget?
Så därför har jag tagit bort mig själv i mitt konstnärskap. Då, så att jag...
Förstår du vad jag försökte säga?
Ja.
Det är ligger bara... något i vad jag säger.
Ja, men det är ju det jag jobbar med just nu. Liksom.
Exakt, det var det jag förstod.
Saken, att jag ifrågasätter
Jag förstod det, var därför jag drog den här parallellen. Ja, så att du...
Och då ska jag se vad som händer om man inte då förlitar sig. För alla tror ju att de håller på rätt fotbollslag, de har rätt politik och rätt åsikter om det mesta och sådär. Och chansen att det är så är ju minimal. Det kan ju inte vara så.
Nej.
Så får vi se vad som händer om jag tar bort mina åsikter ur det jag håller på med.
Det ska bli intressant att se. Jag menar, du har ju, fick inte kungen av dig i, var det 60-årspresent, en jättetavla?
Jo, men det var ju...
Berätta om
det. Nej, men det var ju grabbarna som samlade upp lite pengar, ja. Va? Och så ringdes det...
Var det lite pengar eller mycket pengar?
Eftersom den tavlan är säkert mycket mer värd så fick de ju pengar i princip.
Exakt, bravo.
Och ringde om det var silver. Nej, men kan du måla av familjerna på? Och då sa jag det att jag målade inte porträtt på den här tiden. Så jag målar gärna av familjerna om jag får måla er som bävrar. Eller någonting. Ja, okej.
Okay. Säger.
Om det var silver.
Drottningen.
Ja, just det. Men då så sa vi väl så att jag gjorde istället kungen som björn och drottningen fick bli ett rådjur med svarta ögon och barnen är revar och sånt. Och, ja, så den spikar jag upp där på Drottningholm. Där nere i, du vet, de har jaktprylarna och sånt. Du har väl hängt där antar jag.
Ja, alltså, jag har inte hängt där. Så det är, men jag har sett tavlan. För den tror jag, att kungen fick på sin, på själva
festen.
Ja, just det,
det var en födelsedags.
Så att jag kommer ihåg tavlan, just det. Så att säga. Men, och kungen såg jättenöjd ut, men... Vad fick du för respons av kungafamiljen?
Nej, men det var trevligt. Vi hade middag där och allt var trevligt. Och jag spikade upp den och den var uppskattad. Så, tror jag. Det...
Kändes det speciellt att få göra en sån... Och den är ju stor. Hur bred var den tavlan? Två meter?
Ja,
två.
En och en halv kanske.
Ja, du... Det är ju enormt för en tavla. Och då tänker jag, och sen var den ju hög, ganska hög, hela familjen måste få plats.
Lagom.
Och det var ju innan alla barnen gifte sig. Jag tänkte med fruar ingifta och barnbarn. Och
får göra den som en buffeljord.
Ja, faktiskt. Men hur känns det då att få den förfrågan? Det är ändå rätt stort att få göra en tavla till kungen och få hänga upp den på Drottningholm.
Ja, ja.
Det är ju inte alla konstnärer som har fått, tänker jag.
Nej, det skulle se konstigt ut om alla konstnärer fick göra det. Då hade det, blivit...
det ligger något, men kunde du känna dig utvald och hedrad?
Ja, nej men nej, jag tänker mer på uppgifterna. Det gör en så bra bild som möjligt eller intressant eller rolig eller sådär liksom. Och det är ju jättekul om de blev nöjda, vilket jag tror de blev och så. Att...
Ja, du blev ju bjuden på middag, tänker jag.
Jo, nej, men det har stött ihop med olika sammanhang och sådär. Absolut. Så att,
fint ändå.
Det känns inte främmande på något sätt så. Liksom.
Man pratar ju egentligen inte om sina kunder. Nu var det här ju så stort och offentligt att kungen fick den här tavlan av dig. Det gick ju inte att dölja om man säger så. Men finns det någon annan som du har gjort en tavla åt som du känner... Wow, här vill jag verkligen måla något eller göra något åt just den här personen som du är riktigt stolt över.
Ja, nej, men man har vissa projekt som är lite... En kille i Napa Valley ville ha en skulptur, en sån här 5 meter hög brons.
Vem vill ha det?
Jag säger inga namn och så här, men sådär. Och det är ju liksom att... Då gör jag djupt i Asien, i Thailand och mera och så här. Och då ska man,
5 meter?
Ja, det är så otroligt många ton och det ska fraktas över halva världen. Och så här. Vissa projekt är ju lite intensiva.
Och hur lång tid tar det att göra ett sånt konstverk?
Nej, men ett projekt på något år är det väl så.
En grej tar ett år?
Ja, och sen fick jag ett uppdrag att göra... till en saudisk prins skulle göra mosaik i hans tak och sådär. Fast de gör ju kupper hela tiden, så när det väl skulle sättas igång då var ju han utkastad och sådär. Så att...
Jaha, var det när alla hamnade på det där hotellet?
Ja, jag vet inte vad som hände, men han var helt plötsligt inte prins längre och sådär.
Nej.
Så det är många sådana underliga historier man får när man håller på.
Men vad hände med mosaiktaket då?
Nej, det fick jag satt upp det i Finland på Kiasma. De har det där istället på redaktör som ledningens vägg.
Så att det blev bra till slut i alla fall.
Ja.
Ja, men är det inte liksom när man blickar tillbaka på sitt liv så tänker man, herregud, vad har jag egentligen varit med om? Du har ändå varit med om en hel del, tänker
jo,
jag.
Jo, till exempel var på Andy Warhols begravning. Satt där mellan Yoko Ono och Don Johnson och lite Bianca Jagger. Hade, och, ja, sådär liksom. Det är väldigt... Efteråt tänker man, det är historiska ögonblick.
Ja, man blickar tillbaka på sin egen resa. Och hur hamnar du på Andy Warhol? Det är då en av världens största konstnärer som gjorde den här Campbell-burken.
Mm.
Med sop. Det går inte att ta miste på de där. De är så kända, de finns ju som plancher och allting. Hur hamnar du där?
Nej, var i New York och jag känner ju Donna Beschler som en kompis till honom och sådär. Så det är ju konstnärskretsar sådär.
Har du ställt ut mycket utomlands?
Ja, det är Australien och Ryssland. Nationalmuseet i Brasilien så här, och ja, lite här och där.
Har du blivit rik på din konst?
Alltså rik, jag går ju aldrig ut och handlar. Så jag vet inte, jag har inte med mina pengar att göra. Jag har aldrig betalt en räkning i mitt liv. Vilket
är det så?
Tror jag är ganska originellt.
För du vill bara hålla på med
konsten?
Jag håller
på med mitt, ja, så jag är inte inblandad i.
Så vem betalar räkningen? Är det Julia?
Ja, jag har haft assistenter och sånt, eller Julia, eller vad är det, får fråga dem. Bättre att jag gör det. Men eftersom jag fortfarande är kvar i ateljén så måste det betyda att någon har ju betalt hyran. Så att...
Vi kan ju tacka Julia.
Ja, jag tror vi tackar Julia.
Vi tackar livet, vi tackar Julia. Det känns, pengarna är inte drivkraften bakom din konstnärsresa och ditt liv.
Mm.
Men kan du inte ibland känna så här, och de där byxorna vill jag ha, eller den där bilen vill jag ha.
Har du sett mina byxor? Har du sett hur mycket fläckar det är på dem? Färgfläckar, det är på alla byxor.
Ja, härligt.
Ja.
Man måste ju stå upp för vem man är, tänker jag. Du har en cool jacka.
Ja, men...
Vem bestämmer dina kläder då?
Nej, men alltså så jag har två kavajer, de är bägge från 70-talet.
Är den från 70-talet?
Nej, det är ingen kavaj.
Nej, det är en jacka, men...
Ja. Nej, fast det är ingenting nytt.
Det är ingen
nytt. Nej, men jag handlar inte. Jag liksom kommer inte in i affär. Jag...
Ja, men vem köper dina
kalsonger?
Jag
har aldrig haft en klocka hela mitt liv.
Nej.
Ja, men det kan man ju plocka upp. Det kan väl någon. Det är ju inga problem att få tag på sådana. Det finns väl i varuhuset.
Ja, men går du och köper dem då?
Om jag måste. Har jag inga, så jag går inte omkring med bar underkropp på stan, utan då kan jag väl gå om det. Men det är ingenting. Jag ser inte som ett nöje eller att jag vill ha någonting liksom, så att jag går ut och letar efter något för att handla det. Liksom. Det är... Konst handlar jag dock. Det är en svag sida hos mig.
Har du någon Andy Warhol?
Ja, det har jag. Ganska fina sådana. Och
ja.
Diamond Dust-serien och lite olika... Antikrundan var hemma häromdagen för att titta på mina konstgrejer. Så det kommer på tv.
Okej, när då?
Vet inte, men det var ju Stockholmsavsnittet, så att när det sänds så...
Vad roligt.
Får ni komma hem till mig och se på konst?
Om man nu inte blir hembjuden liksom fysiskt, så sitt framför tvn så får ni känslan av hur fysiskt det faktiskt är. Du kan äta popcorn och sitta i er egen soffa. För en inblick i Ernst Billgrens hem. Är dina barn likadana som du när det kommer till kläder? Och...
Nej, det är Elsa. Hon har gjort en sak av kläder. Hon har ju olika såna här bloggar och skriver böcker om just vintagekläder och sånt. Och hon har ju 500 bröllopsklänningar och sånt vintage som hon hyr ut och sånt. Så de jobbar ju aktivt med kläder. På ett annat sätt.
Ja, det är ju också någon typ av konst, ju, kreationer och så vidare.
Mm.
Målar dina barn?
Ja, Sigge, han målar ju liksom, men han gör ju även möbler och speglar och designar saker och sånt där och handlar med keramik och så det rör sig där mellan
Kläder, jag tänker två föräldrar som är jättekonstnärssjälar. Både du och Helene. Hänger du med Helene då? Äter ni söndagsmiddagar?
Och... Ja, speciellt när det är så här födelsedagar. Då blir ju alla och så där. Och ibland så käkar Helene och jag bara själva. Liksom när det...
Och ingen svartsjuka? Eller, utan ni... Jag tänker från Julas sida. Det blir inga, det är helt okej.
Nej, vi är ju bara vänner, Helene och jag, numera.
Ja, det vet jag. Skulle du säga att Helene fortfarande är din bästa tjejkompis?
Ja, men alltså hon är nog den som ringer och sådär liksom. Och vi snackar och sådär, det är absolut.
Och nu har du ju också fått barnbarn, Ernst.
Hur känns det? Ja, jag hörde det.
Du hörde det på radio.
Lynn de Wolf.
Hur känns det då?
Jo, det är en toppen kille måste jag säga. Det är roligt.
Hur gammal är han?
Han är 8.
Ja. Tycker du att det är roligare nu än när de var små och inte kunde prata?
Ja, då det går inte att prata med dem.
Det är det jag menar.
Fast det är lite oroligt, för han tecknar ju bättre än mig liksom.
Nej, han fått din konstnärsådra och Helens. Mormor och morfars.
Otroligt avancerad måste jag säga.
Är det så?
Och även på fars sida så är det konstnär, så att han är ju fullkomligt genomsyrad av
konstgener. Wow. Har de bara ett barn?
Mm.
Och det är Elsa?
Ja.
Ja, precis. Och tror du att det kommer några fler konstnärsbarn?
Ja, Sigge kanske får barn, vem vet.
Nu har ju du din utställning här. Är du lite, i och med att du själv säger att du har släppt din egen kontroll, känns det extra pirrigt då, eller du bara go with the flow?
Jag har ju inga sådana liksom känslor om pirr och sånt. Alltså jag har ju världens lättaste jobb, eftersom jag bestämmer ju hur det ska se ut.
Och du är inte rädd för att oj, de gillade inte en enda tavla eller?
Nej, men alltså jag ser det ju som experiment. Nu gör jag så här. Tidigare har jag liksom gjort utställningar där jag bytt person, jag har bytt namn och sådär, jag har bytt utseende, jag har bytt lokal, jag förändrar saker. Så gör jag utifrån förutsättningar, gör en utställning och sen får man se vilka reaktioner det blir. Och som alla experiment, om det blir bra eller dåligt eller om det ryker eller inte, det är ju information. Så om det är positivt eller negativt, det är lika viktig information. Då vet jag, aha, gjorde jag så här så blev det så där. Nu har jag liksom lotsat ut mig själv i mitt konstnärskap, och sen om det blir positivt eller negativt, då är det ju lika viktiga.
Fast du lägger ju inga känslor på det då? Typ att du blir ledsen eller mår dåligt av att någon tycker att det är dåligt så att säga. Alltså, inte jag, för att jag tror att de gör det, men...
Ja, nej, alltså jag har ju inga känslor, tänkte jag säga. Jag är inte så liksom... Jag är väldigt analytisk. Jag tittar på saker utifrån, så jag tittar på konstnärskap och vad är konst, hur det fungerar och sånt, hela tiden utifrån. Så jag förstår inte varför jag skulle bli ledsen eller nervös.
Och så då, jag bara förstår vad din konstruktiva sida har kommit ifrån. Jag tänker på din mamma. Hon var ju också väldigt konstruktiv ju.
Ja, fast hon är väldigt känslosam.
Ja, hon är det. Ja, men ja. Du kanske är det konstruktiva, tänker jag. Ja, inte det känslomässiga.
Ja, eller analytiska, ja, just det.
När gråter du? Kan du bli rörd någon gång då?
Jag kan bli rörd. Du vet om man ser någon film när en kattunge gjort illa tassen eller någonting. Då är det ju på riktigt.
Men inte Julia...
Nej, men inte ens egen...
Gör illa sig.
Ja, men då ska man ju handla, då ska man ju fixa ett plåster och liksom, då är ju...
Då ska du ordna situationen. Ja. Men inte att du liksom inombords bara, åh herregud, vad har hänt? Och det fälls en tår.
Nej.
Om någon råkar ut för något, nej. Nej, man är olika.
Det är nog något fel på mig, tror jag.
Nej, det är inget fel på dig. Vi är människor.
Mm. Ja, men vi är olika. Det är korrekt analys av mänskligheten, tror jag.
Så är det. Det gör ju inte dig till en sämre person. Jag menar så här, du känner för katter, någon annan känner inte för katter. Och vem säger att det där är rätt och det här är fel, eller det där är fel och det här är rätt?
Ja, jag tror det är för sent att ändra nu i alla fall.
Ja, jag gillar dig, Ernst.
Åh.
Åh, du ser, du har en känsla. Du fick det. Åh, titta vad fint det blev. Du var ju även du, din son gifte sig för 2 veckor sedan.
Ja, och full fart.
Höll du något trevligt tal?
Jag höll ett tal. Jag tror det var genialt, men jag är inte säker. Och vi satt 120 man vid ett enda bord, så det var väldigt långt.
Ja, det låter långt.
Kul bild.
Och sen var du ju på... Hur var du att gifta bort sin son då, till att börja med?
Ja, det har man inte gjort förut. Nej, men det är kul. Han har träffat så fantastisk tjej då, Anna Remeus. Så det verkar bli himla bra det där.
Kul. Man är glad för barnen när de är lyckliga. Sen har du varit på Martin E-Type, även kallad bröllop. Det är en av dina närmsta vänner, eller hur?
Martin Eriksson, ja. Nej, ja. Men vi har hängt sedan 1900-talet. Ja, men det är för att folk ska känna igen honom. Det är inte alla som har koll på Eriksson.
Tack för att du hjälpte mig där. Martin, hur var du var på Martins bröllop? Han har ju varit den eviga singelmannen sedan vadå?
Ja, han 90-talet. Är ju Sveriges mesta ungkar. Liksom. Han har ju verkligen inte varit gift tidigare. Och så att det var ju... hans vänner har ju gett upp för länge sedan. Därför var det både överraskande och glädjande att han träffat den fantastiska Melinda.
Och han har ju fått barn.
Han har fått barn. Bara en sån grej.
Ja, och då, kan man ju, då får man ju tänka på att Martin har inte haft några barn sedan tidigare. Och han kommer ju in i det här ganska sent i livet, eller hur? Hur gammal är Martin idag?
Han ser ut som 72, men han är bara 56, va?
Ja, tjej. Men då är det ju, då får man smaka på livet som småbarnsförälder.
Ja, men grejen är att han har ju fått alltså 10-tal barn.
Ja, det är så. Hur många barn har Melinda?
Ja, hon har ju 4 egna och adopterar en hel del och liksom har gjort under hela sitt liv.
Och det kan ju för sig Martin svara på själv, men det låter som en omställning här i livet.
Ja, han går ju från ena ytterligheten till den andra ytterligheten. Så att det är... Får se om de möts på mitten eller hur det blir.
Ja, vi får hoppas det i alla fall. Och hur var det bröllopet då? Jag vet doktor Alban var där och Tommy Rönngren som vi båda känner. Och...
Ja, statsministern.
Statsministern var där.
Carola... Och så, ja, men det var ju spektakulärt i sin stora omfattning naturligtvis, och speciellt i Valstena klosterkyrka som är ju en av Sveriges värsta. Och med riddare till häst i mängder och sånt där. Och,
ja, det var ett skådespeleri.
Ja, det var ju med allt.
Coolt. Skulle du säga att Martin är en av dina närmsta vänner?
Ja, vi har ju...
För ni har ju hängt ihop, man har ju alltid sett er ihop så här i 100 år, känns det som.
Ja, nej, men så är det ju absolut.
Och vad är det fina med Martin då? Förutom att han ser ut som 72, tänker jag.
Ja, det är väl att han har tubsockor fortfarande, antar jag. Det är inte bara det. Nej, men vi pratar just om historia. Han är intresserad av även konst och målar och sådär. Liksom. Vi pratar inte så mycket eurodisco. Jag tror inte ämnet ens har kommit upp under de här åren. Men vi har gemensamma intressen helt enkelt.
Det är lite paradoxalt med Martin. Hans pappa var ju programledare på SVT. Mm. Vad heter det här programmet nu igen?
Vetenskapens... Nej, eller ja. Bo Eriksson där. Just
ja, nu. Vetenskapens värld. Och så Martin blir lite popstjärna. Men Martin är ju en otroligt intelligent person också. Så att han har ju... Det är det som är paradoxalt i hans fall. För att han är popstjärna och sjunger och slänger med det här jättelånga håret. Samtidigt som han är superallmänbildad och intellektuell. Så han har ju fått båda världarna, tänker jag.
Nej, men har intressen. Ofta när man har intresse... Går man och tittar på. Vi gjorde en svensexa, då släpper jag med honom till olika kloster och kyrkor och sånt i Italien och tittade på kulturella grejer.
Ja, ni gjorde det med Martin. Wow.
Så det är ju liksom lite annorlunda svensexa än man kan tänka sig.
Ja, man såg framför sig champagne och tjejer. Och ja, men det var väl härligt. Var han uppskattad han det då?
Ja, nej, men det är väl skönt att man har det intresset, så är det dumt att släpa runt han just på champagne och tjejer i Las Vegas när det när det finns intressanta kloster i Italien istället.
Nu väntar konstutställningen här. Får du någon stöttning hemifrån då? Ja, vad duktig du är från Julia och barn och allt vad det är.
Nej, men alltså Julia har ju studerat konst i halva sitt liv och sådär, så att jag kan ju absolut rådfråga henne. Hon har ju otroligt bra input i saker och ting. Hon kan
det
ju
märker säga. Man på Julia att hon är skärpt i huvudet
verkligen.
Ja, hon
kan verkligen. Ju liksom, ska den där gröna där uppe till vänster verkligen vara där? Då får man ju verkligen kolla om den ska vara där, för att hon har oftast...
Hon har dem i ögonen.
Hon har någonting på benen när hon säger saker.
Coolt. Och avrundare med, du har ju varit ihop med Julia nu 13 år. Du pratar om dina 30-årsperioder i livet.
17 år kvar.
17 år kvar, jag hoppas det är hela livet. Är du fortfarande kär? Efter 13 år?
Ja, alltså det fina med den relationen är att vi är ju bägge fullkomligt obegripliga för varandra. Så att varje dag är som den första. Man försöker lista ut vad det där är för figur på något sätt. Så vi har ju ännu inte kommit in i någon vardag.
Är det så?
Ja.
Men ni lever ihop?
Ja, dygnet runt.
Och hur ser en vardag ut då, fast det inte är en vardag så att säga?
Nej, men det är ju så olika beroende på vilka projekt och sådär liksom.
Diskussionerna då? Är det mycket konst?
Ja, allt möjligt.
Men det där var rätt intressant... vinkel på det hela. Att man på något sätt ses kanske varje dag efter att man har gjort sina grejer, och så känns varje dag som en ny dag i ens liv. Ja. Och den ena dagen är inte den andra lik.
Därför är det viktigt att träffa en väldigt konstig partner, så att det tar 50 år att lista ut vad det är för filur.
Jag ska tänka på det. Det ska ta 50 år listat. Undrar om du tittar på mig, skulle du se mig som en konstig flur?
Du är faktiskt ganska märklig, det måste jag säga. Jag fast på ett intressant sätt.
Ja, jag lyssnar för en
gångs skull. Du pratar medan du tänker.
Är det så?
Ja, det är någonting som pågår där inne som inte läcker ut i pratet.
Jaha, nej, det är faktiskt ingenting jag tänker på, om jag ska vara helt ärlig.
Och du bryr dig väldigt mycket om andra människor, tror jag. Det är en väldigt positiv sida, tror jag. Det är verkligen inkännande på det sättet.
Ja, du har några minuter på dig här. Men nej, men det är intressant att höra hur din hjärna tänker och min hjärna.
Mm.
Jag tycker det var kul... Mm. Kul hur du uppfattade den. Tack för att du kom hit, Ernst.
Tack själv.
Tack, så mysigt att ha dig här.
Hoppas micken var på nu.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.